Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Då ser jag ju på hennes läppar att de börjar bli missfärgade, börjar bli lite blå. Och att hon börjar bli vit om kinderna. Och så tittar hon på mig bara med sån blick. Och då förstår jag ju att fan, det är någonting som är riktigt fel. Jag tänker direkt att hon, det är någonting som sitter fast i handen. Jag förstår att inte hon får luft.
Bine Forsberg är med om alla föräldrars mardröm när hennes dotter sätter i halsen. Hon förstår att ambulansen inte kommer hinna i tid och att hennes dotters liv hänger på en skör tråd. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hjältarna med mig, Jenny Burman. Det här är podden där du träffar människor som ingriper i akuta lägen och där vi lär oss och inspireras av deras mod och erfarenhet. Specialgäst i dagens avsnitt är Camilla Turell som är sjuksköterska och driver livräddningsföretaget Life in Mind. Hjältarna samarbetar med Podplay som är en ny podcastplattform. Och där hittar du den här och många andra poddar. Gå gärna in där och lyssna, antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Men här kommer nu Bines starka berättelse. Den här berättelsen handlar om familjen Forsberg, som består av pappa Pelle, mamma Bine, som tillsammans har döttrarna Ellen och Vera, som vid tillfället är 4 respektive 2 år gamla. Familjen är idag bosatt i Finspång, men när den här historien äger rum bor de i Barkarby, strax utanför Stockholm. Sommaren börjar gå mot sitt slut och i tvåvåningshuset har familjen precis vaknat. Bine ska iväg till jobbet och är tillsammans med döttrarna på nedervåningen där husets kök och vardagsrum ligger. Pelle har fått lite sovmorgon och ligger kvar i sängen på övervåningen.
Ja, alltså det här var ju på morgonen och jag skulle börja jobba efter semestern. Min man skulle fortfarande vara hemma med tjejerna en vecka till. Så att jag hade gått upp på morgonen med tjejerna och ja, vi hade lite mysigt i vardagsrummet och jag höll på liksom, gjorde ordning med och skulle snart till jobbet och min man låg och latade sig liksom i sängen. Så som man får göra när man får lite liksom sovmorgon. Och vi har alltid ofta haft liksom som rutin på morgonen, för barnen har alltid ätit frukost på förskolan, att de är lite småsugna på någonting på morgonen, att de äter en rån och skorpa och sitter och vaknar till och så här, kollar på sin iPad eller på någon morgon-tv.
Barnen är i vardagsrummet medan Bine gör sig i ordning i badrummet. Hon är strax redo att gå till jobbet.
Då hör jag Vera, tvååringen, att hon börjar gråta lite. Jag hör någon smäll och så gråter hon lite så konstigt. Jag känner inte igen gråten, men hon har varit inne i en väldigt så här, trotsperiod de senaste liksom månaderna. Så nu var bara, men nu har hon fått för sig någonting igen. Och så hör jag stora tjejen säga, mamma, jag tror Vera gjort illa sig. Då går jag in i vardagsrummet och frågar, men vad har hänt? Och då kommer hon springa till mig och så... hon gråter, men hon har ett... Hon låter som ett lite mer så här hest spädbarn. Och i efterhand så förstår jag ju att någonting har börjat täppa till i halsen, men hon får fortfarande luft. Hon kan andas ut, men inte andas in förmodligen, tänker jag. Så. Och då springer hon fram till mig och så springer hon förbi mig. Jag bara, men vad gör du? Vad vill du? Och så springer hon tillbaka och så vill du komma upp till mig, säger jag. Och så lyfter jag upp henne, men hon bara liksom bara kravlar och klättrar på mig och jättekonstig. Och efterhand förstår jag också att hon började väl få panik. Och inte visste hon riktigt hur hon skulle förmedla det. Och sen börjar hon springa till trappen, och det är också strax utanför badrummet och vardagsrummet. Och tar hon 2 trappsteg och sen ner, och så springer hon fram till vagnen och börjar dra i den. Och jag säger, men vad gör du för någonting?
Det är svårt för ett så litet barn att beskriva vad som är fel. Och Vera, som vanligtvis är en livlig, påhittig och bestämd liten tvååring, har svårt att göra sig förstådd för sin mamma. Men det dröjer inte länge förrän Bine förstår att någonting är riktigt, riktigt fel.
Och så börjar hon liksom ta på sin mage. Liksom blöja, får hon det på sig, någon blöja också drar. Och så är liksom, då frågar jag, är det något fel på blöjan? Är det någonting som inte är bra med det? Ska vi ta blöjan? Och då tittar hon ner, då har hon huvudet vänt neråt. Och så sätter hon sig på knä. Då har jag henne i famnen och då skriker jag bara, älskling, du måste komma nu. Det är något fel på Vera. Kom nu, skriker jag fullt, bara rakt ut. Och då ligger hon bara och stirrar på mig. Och då förstår jag fattar, jag tänker direkt att hon, det är någonting som sitter fast i handen. Jag förstår att inte hon får luft.
Pelle ligger vaken på övervåningen och hör direkt allvaret i Bines röst. Han sätter full fart mot nedervåningen. Reflexmässigt rycker han åt sig telefonen som ligger bredvid honom på nattduksbordet.
Men direkt när jag ser, när jag håller den och ropat på honom, så då vänder jag. För hon försvinner där och då. Liksom.
Det går så fort.
Ja, så förmodligen har ju hon har sprungit omkring, så har ju inte hon fått in, antar jag, in luft, utan hon får ut. Så är det tillräckligt mycket eller något. Så då vänder jag henne om i, jag har henne i mitt knä, vänderna, ja, lite alltså framåt, lutat med huvudet halvt neråt i mitt knä, och så börjar jag slå henne i ryggen.
Samtidigt har Pelle rusat ner från övervåningen och kommit ner till hallen. På golvet ser han Bine tillsammans med Vera.
Min man ångar ner och han ser det och jag skriker. Hon är borta. Jag tror jag skriker, hon är borta. Hon ring 112. De måste komma nu. De måste komma nu. Nu skriker jag bara åt den. Han bara panikvänder. Så jag vänder upp då för att jag ska kolla henne någonting. Då ser jag ju att hon är medvetslös. Och att hon är helt, det är lila läppar. Det är, hon är, blir grå liksom. Så då... ringer han 112 och typ skriker vi, han tvååring som inte andas här, ni måste komma nu. Och jag slår henne i ryggen, fortsätter, och jag vet att i början när jag gör det första gången så jag liksom, tänk om jag gör illa henne, känner jag först, för att det är ju ändå mitt barn, man slår ju inte sitt barn, så det går ju emot den, men jag bara känner nästan på en gång, nej för fan, jag måste ta i, ska någonting hända så måste jag, nu måste jag ta i, så jag tar ju i, och sen vänder jag på henne och så börjar jag ge henne konstgjord andning.
Med sin medvetslösa tvååring i famnen gör Bine allt hon kan för att få liv i henne. Och hon försöker dra sig till minnes vad hon lärt sig om livräddning. Några år tidigare gick hon en kurs via jobbet, och hon har också kollat instruktioner som finns på nätet.
Ellen, äldsta flickan, hon har knappt aldrig satt i halsen. Vera har alltid varit väldigt matglad och glupsk. Så det har hänt på gång att man har varit framme och dunkat lite, för hon har liksom ätit någonting för fort. Så att, och det har jag alltid tänkt, att det är fan min värsta mardröm. Vad skulle jag göra om någonting skulle hända? Och sen tror jag, är det väl så egentligen att, tror jag att om de om de redan är medvetslösa så ska man väl egentligen koncentrera sig på att hålla igång hjärtat. Men någon hjärtmassage gjorde jag inte. Utan jag tänkte att jag skulle försöka få in luft i hennes lungor, att hon skulle få is och luft eftersom att hon var medvetslös. Och ja, sätter den där så kanske jag kan blåsa ner den. Någonting. Det räcker inte. Men jag tänkte att jag får alternera med att försöka få bort det.
För vad händer då när du har dunkat i ryggen och så vänder du henne om? Vad händer då?
Det händer ingenting med henne. Det händer ingenting. Det blir inga resultat. Och min man, jag har gjort flera gånger, men han säger att de är på väg, två ambulanser. De kommer snart, de är... Och jag vet ju det. Jag tänker att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om de kommer, för de kommer inte hinna. Hon kommer inte fixa det, för de kommer komma för sent. För jag känner det. Det har redan gått så långt, och jag känner att det bara blir värre och värre. Det är liksom den potatissäck i mina armar. Ett livlöst barn som jag har, som är helt borta. Hon ser ju död ut. Och jag vet att jag måste få bort det här, för annars kommer inte det här att gå. Det går inte. De hinner inte. Jag kan förklara det som att det är som ett timglas. Att man känner hur livet rinner ut henne. Det är precis som den här sanden. Jag känner hur det bara rinner ur händerna på mig. Min man pratar med 112 hela tiden och gråter.
Bina har tyvärr helt rätt. Chansen att ambulansen ska hinna är liten. Pelle ber Veras stora syster Ellen att gå in i vardagsrummet istället. De vill båda skydda henne från att se sin lilla syster i detta kritiska tillstånd.
Jag hinner tänka någon gång att jag inte vill att Ellen ska se det här. Och att jag inte vill att hon ska se att jag slår lilla syster. För det hann jag också... Jag tänker direkt efteråt att jag var orolig för vad hon skulle se. Om det inte går vägen heller, vad så ser hon då? Så. Jag vet inte hur länge jag höll på. Men det är nog... Kan det vara 2 minuter i alla fall? 2-3, jag vet inte. Allt smälter liksom ihop. Och till slut så blir jag så desperat och tänker... Nu måste någonting hända. Och jag vet att jag tänker, så här ska man inte göra, men jag måste göra någonting. För att jag måste få en reaktion. Så jag tänker att jag ska stoppa fingrarna i halsen. För att tänka om hon hulkar eller så här, och gör lite så här, så någonting händer. Då kanske jag tänker att det kanske blir en reaktion. Så vet jag också det, men då kan du ju putta ner någonting och täppa till ännu mer. Men jag var väl... Jag var bara rent desperat för att det här jag gjorde nu uppenbarligen, så jag känner att de kommer inte hinna.
Vid akuta lägen är det avgörande att kunna agera snabbt. Jag har därför träffat Camilla Turell som sedan flera år arbetar med att utbilda inom livräddning på sitt företag Life in Mind. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska och jobbat i ambulans. Och är expert på hur man ska göra om olyckan är framme. Vad tänker hon när hon hör Bines berättelse?
Wow, att hon agerade så snabbt. Liksom. Hon agerade ändå på en gång. Både genom att skrika på sin man och göra något fysiskt. Liksom. Så jag tycker hon har känts väldigt rådig.
Hur långt det tar för ambulansen att ta sig till platsen, och finns det egentligen någon chans för dem att hinna?
Alltså är det ett hjärtstopp eller ett luftvägstopp, som ju blir ett hjärtstopp, så kan man säga att det finns inte en chans för ambulansen att rädda den här personen om det inte är någon på plats som kan göra hjärt-lungräddning. Så kan man säga. För att eftersom överlevnadschansen sjunker med 10% för varje minut. Det är ingen ambulans i världen som kommer vara där på någon, så om de inte råkar stå utanför. Snitttiden på en ambulans i Stockholms län är 10 minuter. Snitttiden ska jag lägga till då. Så att det här är ju absolut högsta prioritet. Men det tar flera minuter innan någon är på plats. Så att har ett hjärta stannat, då är det helt livsavgörande att någon kan hjärt-lungräddning.
Hur ska man agera? Vad är det man ska göra om man märker att ens barn har satt i halsen och inte får luft?
Mm. Då är det så här, man kan ha ett delvis luftvägstopp. Det har vi alla haft, för det är när man fortfarande hostar. Och hostar barnet fortfarande, då ska man uppmana dem att fortsätta hosta. Och det är viktigt att veta det, för att den egna hoststöten är det mest effektiva att få ut någonting. Så att man inte håller på och grejer då för mycket och drar i armar och dunkar upp och ner, utan låt dem hosta bra och coacha och peppa att de fortsätter hosta. Men kan de inte hosta, och som vi nämnde tidigare, det blir helt tyst, då måste vi agera. Och man kan säga till barnet först att hosta även då när det har blivit tyst, så att de försöker det. Men kan de inte hosta, då är det stopp. Och då är det första man ska göra ryggdunk. Är barnet över ett år, då, det skiljer sig lite mellan 0-1, alltså spädbarn, och sen 1 år till pubertet. Det är lite handgrepp som skiljer sig bara. Men är de över 1 år, då kan man luta dem, antingen stå barnet själv, då kan man bara luta dem framåt. Eller så får man lägga dem över knät, eller lyfta upp om det är ett litet barn. Men jag behöver bara ha ett stöd på bröstkorgen egentligen. Och så hänger de framåt.
Ja, precis. För barnet ska luta lite snett neråt då.
Ja, lite framåt. Liksom, neråt. Precis, exakt. Man böjer dem framåt så huvudet är neråt. Och så dunkar man 5 gånger mellan skulderbladen. Hårt. Vi behöver ta i. Det här är ju ett livshotande tillstånd. De får inget syre upp till hjärnan. Så vi behöver ta i hårt. 5 gånger. Upp till 5 såklart. Kommer upp efter andra är det ju liksom färdigt. Har inget kommit efter 5, då ska jag direkt göra på det här barnet som är över 1 år. Buktryck. Och så här gör man på alla över 1 år, även vuxna. Och då knyter man ena handen och sätter den mitt i magen, lite ovanför naveln. Och sen andra handen runt den knutna näven. Och sen ska barnet hänga i era armar. En 2-åring, 3, 4, 5, de kommer ju bara, man lyfter ju upp barnet så de hänger som en fällkniv över din hand. Och sen så trycker jag inåt och uppåt 5 gånger.
Åh, herregud, det blir bra tryck.
Ja, det blir det. Och man behöver ta i här också. Det gäller att våga ta i, för igen, det här är livshotande. Många frågar ju, men tänk om hur hårt ska jag trycka och tänk om jag gör sönder någonting. Men det är det är inte så mycket som kan gå sönder. 2, det här är ett livshotande tillstånd. Så även om vi skulle göra en spricka i ett revben så är det faktiskt helt ointressant just nu. Vi måste få ut föremålet. Och sen, så då har man gjort 5 ryggdunk, 5 buktryck och sen tittar man i munnen om det har kommit upp och ligger i munhålan. Antagligen kommer det bara flyga ut så jag ser det. Men jag vill titta i munnen och har det fortfarande inte kommit då får jag göra alltihopa igen. 5 ryggdunk, 5 buktryck, titta i munnen. Förhoppningsvis kommer det ju upp på andra dunken. Det är det mest troliga. Att första dunken kommer inget, andra dunken tar i hårdare och så flyger det ut. Och då kommer barnet antagligen gråta jättemycket. Och det tycker vi, alla vi som jobbar med sjuka barn tycker om barn som gråter. Och det är okej. Sen ska ni lyssna hur det låter när barnet andas. Det låter ju ingenting när vi andas. Är det minsta lilla biljud som vi säger att det låter, då sitter det ju någonting kvar någonstans. Och då är det 112 som gäller om man inte redan har ringt. För att vi vet ju inte var det sitter och vart det ska ta vägen. Så att är det minsta konstigt ljud eller väldigt kraftig hosta eller så efter ett sånt här tillbud, så behöver man komma med ambulans till sjukhus.
Och vad händer sen då? Då förhoppningsvis så andas ju barnet. Men om barnet då efter ryggdunk och buktryck inte andas, och barnet blir då medvetslöst?
Ja, för det är ju det som kommer hända till slut. Om vi inte får upp föremålet så kommer barnet till slut bli medvetslöst. Och då startar man hjärt- och lungräddning.
Och där gör ju Bin helt rätt att hon börjar ju med inblås.
Och det är ju, då har det gått så långt. Det vi hoppas på då, det är ju att få ner föremålet. Då har vi försökt så mycket att få upp det och nu kommer ju hjärtat snart att stanna. Så då behöver vi börja blåsa och pumpa runt. Och i det läget så hoppas vi på att vi blåser ner föremålet. Så får man ta hand om det på sjukhuset sen. Då startar man hjärt- och lungräddning. Så då är det göra 5 inblåsningar och sen trycka på bröstet och blåsa då.
Behöver man tänka på att man ska blåsa hårt eller försiktigt? Eller hur blåser man på ett barn då?
Man får ta i lite till, för det är ju stopp. Om man tänker att luftröret är ett sugrör och det sitter någonting där. Det är ju stopp, så det kommer ju vara väldigt trögt att blåsa då. Så att lite luft går alltid ner vid sidan om föremålet. Och som sagt, det bästa som kan hända nu är att vi blåser ner det. Och då kommer det sätta sig i ena lungan. Men vi har ju 2, så att då har de fått en fri luftväg upp till hjärnan. Och har den andra lungan fungerande. Det här vill jag påtala, det är väldigt, väldigt ovanligt att det går så långt. För de här handgreppen som vi har nämnt är ju väldigt effektiva. Men det är väldigt viktigt att veta att man behöver påbörja hjärt-lungräddning. För då behöver vi börja pumpa runt blodet. Om det går så långt att de blir livlösa och hjärtat stannar.
Så då försöker man alltså blåsa ner eventuellt föremålet genom att göra munblås. Fem stycken.
Mm. Fem stycken och sen är det att starta hjärt-lungräddning. Och då är det trycka 30, blåsa 2. Och så gör man, då får man fortsätta med det. 32, 32, 32. Ända tills ambulansen kommer.
Vi är tillbaka hos Bine som desperat söker efter någon form av reaktion från Vera. Som en sista utväg försöker hon stimulera flickans kräkreflex genom att stoppa ner sina fingrar långt bak i flickans svalg.
Så jag stoppar ner fingrarna i halsen. Och då känner jag ju också att det är någonting kladdigt där, tror jag. För jag trycker ner dem ändå ganska liksom. Först händer det, så gör jag igen, tror jag. Och då reagerar hon. Gör hon. Och sen,
hur reagerar hon då?
Alltså det blir en kräkreflex. Bra, tänker jag. Och så gör jag det igen. Och då gör hon kräkreflex igen. Och så slår jag. Och så tittar jag på henne. Och då tittar hon upp. Gör hon. Jag får kontakt liksom. Så här, och så tycker jag att hon får lite. Någonting händer. Och sen så tittar hon på mig. Och sen så här, åker ögonen bakåt igen. Och så försvinner hon. Ja, då ropar jag, nej. Nej. Vakna. Du får inte försvinna igen. Du får inte liksom. Och då slår jag väl igen på henne. Och då tittar hon upp. Och så tar hon ett andet. Då börjar hon gråta. Och så får hon färg tillbaka. Det går snabbt när hon får tillbaka färgen, tycker jag. Eller känns så i alla fall. Någonting händer. Och så gråter hon. Och jag bara kramar henne. Och jag sitter ju fortfarande där på knä i hallen.
Det är en obeskrivlig lättnad att hon kan andas. Och Bine misstänker att det var ett smörgåsrån som blivit en degklump och fastnat i halsen.
Han blir ju så lättad. Och jag håller henne och jag bara tittar på. Jag kan ju inte släppa henne med blick, såklart inte. Och inte, jag bara krampar. Och sen så tror jag min man förklarar att de, för de 112 frågar, vem är det som gråter? Är det henne vi har? Och han bara, hon gråter. Jag tror hon andas. Det är nog okej, och de bara, med ambulanserna på gång, de kommer eller något så här. Så de pratar vidare, jag går in och sätter mig i soffan med henne.
I telefonen har Pelle SOS-alarm som säger att ambulansen är på väg och strax kommer vara framme. Bine sitter orörlig med Vera i soffan, tagen av händelsen. Hon släpper inte sin dotter med blicken för en sekund.
Så sitter vi där och jag bara sitter och kramar henne och pratar och klappar för att kolla liksom. Fortsätter, jag vet, hon måste andas hela tiden, jag måste se, jag måste känna henne och skador och fel. Har jag gjort något illa när jag har slagit på henne? Har jag brytit någonting? Kommer hon vara helt blå på hela ryggen? Var min son? Och då börjar jag bli orolig för att, men tänk om hon minns att jag har liksom, mamma har pucklat på så där. Vad blir hennes upplevelse? Så då börjar jag få massa sån liksom, dåligt skuldkänsla för att jag gjorde det. Och sen att, okej, jag gjorde nog inte som man skulle. Tänk om jag hade gjort så. Och så gick det inte. Då hade jag aldrig förlåtit mig själv. Jag hade ju aldrig klarat. Jag vet inte om man skulle kunna förlåtit sig själv om det inte hade gått överhuvudtaget. Eftersom jag... Ja, men... Vi satt där i alla fall. Hon och jag i soffan. Och min man i chock sprang omkring. Och han började dammsuga. Det har vi skattat gott åt. I chocken.
För ambulansen kom till och med.
Ja, han drar fram en dammsugare. Människor i chock. Ja. Och sen kommer de här två ambulanserna med, jag vet inte hur många, men det kändes att de, ja, och de hade väskor och allt möjligt med sig och kom in stormade. Och hon, min dotter, blir jättearg när hon ser att de här främmande människorna bara klampar på. Hon blir galskig och bara någonting så här, och upp med handen, gör så att stopp med handen liksom. Och då börjar man nästan liksom gråta mer och skratta. Och de sa att, åh, det här gillar vi när vi kommer på sådana här alarm. Så, och de sa, känner igen hennes beteende. Jag bara, ja, det här är helt normalt, så här ska hon vara. Så då kände jag liksom, men hon kanske inte är jätteskadad, för att jag kunde ju känna igen hon var. Men hon var ju väldigt matt. Hon var fortfarande en hörsäck, men hon var ju liksom med och tittade på mig och med baken i blicken.
Det mest akuta är över. Ambulanspersonalen undersöker Vera och gör en första bedömning. Därefter får Vera och Bine följa med till sjukhuset för vidare undersökning.
Men vi åker in och de tar emot oss från ambulansingången på en gång. Vi går ut och jag bär henne hela tiden då för att dels är hon tryggast för mig och såklart, och sen så släpper inte jag henne. Finns inte en chans att jag skulle liksom släppa henne till någon. Och de säger på en gång, först de säger bra jobbat mamma, var det någon som kommer klappar och kramar, bra jobbat mamma, bra gjort. Och jag har ju så svårt att ta in det överhuvudtaget. Du gjorde rätt och så här. Och sen så ligger jag och Vera där i sängen och så kollar de syresättning i blodet och lyssnar på henne för att se liksom. Eftersom att jag inte har sett att någonting har flygit upp, så vill man kolla, har det flygit ner? Måste vi liksom, för ibland så behöver man ju operera för att få ut. Så, och just då kände jag så här, nej, ingen sa över henne, ingenting. Nu andas alla, nu mår alla bra, nu liksom det här. Ja, men de hör, läkaren som undersökte den här sen hörde ingenting. Det lät fint och han sa det också. Hon skulle ha nog mycket ondare också om det här och ner i lungorna. Så att jag, blir hon sjuk snart igen, att man fick liksom, om hon får feber snart och så här, så får vi söka igen. Så vi var där lite tag för observation och sen...
Och Vera, vad hände med henne dagarna efter? Hur var hon påverkad på något sätt av händelsen?
Ganska lite faktiskt. Hon var ju såklart medtagen och trött och hängig. Och, alltså lite sådär. Så nu kan tänka att hon varit sjuka och alltså, sovit då. Lite mer sådär, lite låg. Men sen, alltså det var ju nästan som vanligt. Fast mycket mindre energi. Efteråt när vi hade kommit hem från sjukhuset, min man och största flickan kom ju hämta oss. Och så tänkte vad ska vi göra nu? För barnen var ju liksom ändå ganska okej. Men jag och min man var ju två trasor. Vad gör vi nu? Och vi började tänka, gud, vi hade lika gärna kunnat sitta med en sjukhuspress på ett kapell på Karolinska nu. Och nu sitter vi här med båda våra barn. Och så grät vi lite. Och så kom det på oss. Vi var ju helt loss. Vi bara, men så skulle vi göra ett försök och vara pedagogiska, så inte liksom, om vi var gömda, de kanske, det här kanske är jätteobehagligt för dem och hur ska de få bearbeta det här? Så vi åker till Toys R Us med barnen i jättechock och vi, ja, ni vet, helt slut var vi, och så fick Vera en Playmobil-ambulans. Jag tänkte, ja, då kan vi sitta och leka. Ja, jag försöker, men då så här, ja, så Ellen skulle också få någonting med det där, ja, så vi... Ja, gick och handlade sen efteråt. Ja, just det, barnen måste äta. Vi vill inte. Men då var man bara så här, åh gud, någon måste äta. Hur ska vi? Nej, fan, barnen ska inte. Jag var så här, nej, jag vill aldrig att de ska stoppa någon mat i munnen igen. Puréer, alltid. Alltid, vi alla ska äta puréer. Alltså man vill ju inte, så vi, ja.
Det är en mardröm att befinna sig i Bines situation. Och det tar en lång tid att komma över traumat. Att kolla på filmer och klipp är bra för att lära sig. Men det allra bästa, det är att gå en utbildning.
Har du tränat praktiskt på någonting så det finns i ditt muskelminne, så är det så mycket större chans att du kommer agera. För att när det händer något så här akut, så hjärnan har ju liksom inte, den har inte tid att tänka då och fundera ut en bra lösning på hur jag ska agera. Utan då är det ofta muskelminnet som bara agerar. Så att, jag skulle säga, har du gått kurs är det större chans. Och sen beror det naturligtvis på vad du har för erfarenheter och vad du är för typ av person. Om du kommer agera eller bli passiv.
Men kom ihåg, det är inte superviktigt att du gör rätt. Det viktiga är att du gör något. Tack Bina och Camilla för inspiration och kunskap. Hör gärna av dig med tips på personer som du tycker ska vara med i den här podden. Mig når du på Civilkuragebyrån på Facebook eller Instagram eller civilkuragebyran.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!